Välkommen till podden Från arbetsrum till segladröm med Jörgen
och Marie Kandevik. En podd om hur vi lämnade ekorrhjulet och lever vår dröm.
Hallå igen! Välkomna tillbaka till Från arbetsrum till segladröm. Och vi är faktiskt framme vid något som vi kommer att kalla för en säsongsavslutning för säsong 1.
Ja, avsnitt 19 är det också.
Det är det, och vi känner att nu börjar vintersäsongen ta slut i Prevesa och vi ska nog skaffa oss lite nya minnen, tror jag.
Ja, precis.
Kommer knappt ihåg hur det var och inte ha en podd att lägga ut varje vecka.
Vi lämnar våran plats i alla fall om några dagar. Och ska ge oss ut i Ankarvikarna igen och utforska det joniska havet här på den västra sidan utav Grekland.
Mm. Så nu börjar det spännande livet med att leta ankarplatser och någonstans att sova över natten och gömma sig för vindar och sådär.
Men också kristallklart vatten och snorkling. Vita stränder och fantastiska klippor och grottor och allt. Fiskar och...
Det ska bli grymt.
Ja.
En sak man får börja med är ju att ta sig i det sådär lagom varma vattnet och städa lite under. För när vi kom tillbaka från Sverige här så hade vi ju stopp i utloppet från tvättstället till exempel. Det är ett gäng musslor som trivs gott där i den genomföringen, tror jag.
Det växer bra här alltså.
Mm, så vi fick hacka igenom där med en liten gammal gasvajer som vi böjde till.
Ja, men det är ju någonting man behöver vara här. Uppfinningarnas moder, det är väl en båt, skulle jag säga.
Problem med uppfinningarnas moder.
Ja, men det är mycket problem. Eller, nej, de är till för att lösas. Ja.
Ja. Yes, och så lägger det till. Så det här blir säsongens sista avsnitt. Lite mer kort än det är slutet här.
Ja. Vi slutade förra avsnittet på Siciliens östkust. I en hamn som ligger alldeles nedanför den aktiva vulkanen Etna. Den var ju verkligen aktiv. Det var ju rök från den precis hela tiden.
Mm.
På natten var det lite häftigt, eller på kvällen när det blev mörkt. För då såg man ju hur det glödde där uppe liksom. Mm. Så det var en ganska fräck fond som vi hade bakom oss här hela tiden.
Det var det man fick lite extra när man betalade det gigantiska hamnavgiftspriset i den här hamnen som var värst hittills.
Ja.
Jag tror vi nämnde det i förra avsnittet.
Ja, 1200 svenska kronor.
Man fick live se en vulkan då.
Mm.
In the land of Don Corleone.
Yes, för det var det ju verkligen där. Man hade ju... hört talas om det här med Sicilien, att den hänger ihop med maffia. Men man tänkte ju mest att det där är ju en tv-produkt, trodde jag i alla fall.
Eller historia.
Ja, kanske.
Det var ju verkligen så förr, det har man ju förstått. Men att det fortfarande hängde kvar en del är ju... Och har lämnat ganska tydliga spår, skulle man väl kunna säga.
Mm.
Framförallt. Oerhört fattigt.
Ja.
Och genom att roffa åt sig alla pengar så har maffian sett till så att det vanliga folket har det inte särskilt bra, och det är, man har slutat ta hand om sopor och allt möjligt. Det såg ut som
det var
väldigt, väldigt tråkigt.
Ja, det sköttes ju inte alls. Det låg ju driver med skräp precis överallt och väldigt mycket nedgångna hus som hade delvis förfallit och rasat in och mycket klotter och ja, man blir ledsen faktiskt när man gick där. Lite hopplöshetskänsla nästan.
Ja, och vi hyrde ju en bil en dag, för vi låg ju där i 5 nätter inblåsta då. Det blåste som tusan runt om och vi hörde ju också i det här sammanhanget en väldigt tråkig nyhet om en flyktingbåt som hade gått under söder av oss på väg mot från Nordafrika då, Tunisien till den här ön som ligger söder om Sicilien där då.
Mm, för det pågick ju ett oväder under tiden vi låg där och de gick under det ovädret, och det var ganska många som sträck med, och det var ju precis liksom runt hörnet från där vi låg, så det kändes lite konstigt faktiskt.
Det är en ganska hemsk reflektion när man tycker att det är lite småläskigt att ligga i en hamn för att det blåser mycket, och så vet man att det är folk ute som på båtar som är överfyllda och kämpa för sina liv.
Ja, det var konstigt.
Men i vilket fall som helst så hyrde vi en bil. Tänkte vi måste ju se någonting mer av Sicilien då. När vi ligger inblåsta där. Och åkte ner till Syrakusa.
Det var en väldigt fin stad. En gammal, antik.
Historiskt känd stad. Ja. Som hölls väldigt fin centralt där turisterna var, om man säger så.
Mm.
Men hela vägen dit så såg det ju likadant ut. Det låg högar med sopor och det brann till höger och vänster. För att det var ju varmt och det var torrt. Och man fick till och med sätta upp skyltar längs vägen som sa till folk att ni får inte slänga ut era fimpar ur bilarna.
För folk rökar ju precis överallt hela tiden.
Alltså, och just det här att man slänger ut fimpar trots att man vet att det börjar brinna, det är också ett tecken på någon form av uppgivenhet.
Och i allt detta skräp liksom man bara slänger ut. Och vi såg ju 2 eller 3 bränder på håll, aktiva bränder, alltså under tiden vi låg där. Och vi promenerade igenom stora fält och ytor som där det nyss hade brunnit. Så att brand gjorde det ju. Men ja. vi fick en annan ingång på det, liksom vi fick en annan åsikt om varför det brann efter. Det är klart att det var varmt, men man hade ju också kunnat hantera sopor och cigaretter på ett annat sätt.
Ja, och det nu kanske det finns någon Sicilienälskare som lyssnar på detta och tycker vi är väldigt negativa. Och men tyvärr var det den bilden vi fick, men det är ju helt övertygad om att det finns delar av Sicilien som är oerhört vackert och fint. Men där vi var så var det väldigt, framförallt väldigt fattigt.
Men efter då 5 nätter så ville vi ju komma vidare. Och vi hade ju Grekland då som mål. Och tiden började rinna ut. Våra tjejer, våra döttrar skulle komma och hälsa på oss. Mm. Och vi var återigen lite tidspressade. Och den största smärtpunkten för oss nu då, det var ju att vi skulle ta oss genom gattet mellan Italien och Grekland. Där är en passage som är ganska knepig. Det kan vara väldigt besvärlig sjö där, väldigt besvärliga vågor.
Det är ju mellan Adriatiska havet som kommer uppifrån Kroatien och östra Italien. Och Joniska havet då som ligger söder om Italien. Och vad blir det, väster om Grekland blir det då.
Det blåser mycket där och det är en passage som är ungefär 80 sjömil lång, så det är ju ändå, alltså vad pratar vi om? Vi pratar om en 15 timmar igen, lite drygt va? Alltså, det tar ju en stund att gå över där och gå över där i kaosväder eller kaossjö som det ju oftast var då, även om det inte blåser jättemycket. Så det ville vi inte. Så vi såg att det fanns ett väderfönster någon vecka bort och då...
Och fram dit så hade vi ju också, man har ju en annan passage och det är ju egentligen över själva hålfoten på italienska stubben. Och den är ju inte att förakta den heller, den är ganska lång och där är ganska hårt väder där också, upptäckte vi. Så vi hade ju ett par dagars långa transportsträckor för att ta oss till Grekland härifrån då.
Ja, vi hade ju, om man delar upp det i etapper, så hade vi ju 4 dagar kvar egentligen.
Mm.
Och den första, den blev ju att vi styrde mot Rosella Ionica. Det är en ganska stor och känd hamn som också är en vinterhamn för vissa.
Som nog slog rekord i långt marina namn, tror jag. Den hette nog egentligen Porto della Grazia Marina di Rosella.
Ionica, är det många som kallar den också.
Precis. Ja, precis. Så det, men dit tog vi oss på en lång distans, kändes det som.
Vi hade 75 sjömil dit.
Och då är det ju så på den tidshorisonten, 3-4 dagar sådär, så ser man ju ganska väl hur vädret kommer att forma sig.
Mm.
Och vi hade den där dagen framför oss i våran väderprognos där. Där ska vi ta oss över till Grekland.
Mm.
Så det var liksom, hade vi valt att ligga still någon dag där och vänta, så hade vi nog fått en försening på minst en vecka.
Ja, det hade vi fått.
För sen skulle det komma blåsväder igen. Så det var inte så mycket att snacka om, det var kötta på som gällde.
Och eftersom vi inte gillar att segla på natten, som man ju hade kunnat göra och gå direkt över. Då hade vi varit där på 2 dygn kanske, men vi vill inte det. Så ja, då
hade man kunnat snedda ner söder om Korfu dessutom och vunnit jättemycket tid. Men då hade det varit ett par dygn.
Och osäkert väder som är svårt att förutse eller förutsäga. Lynnigt är många som kallar det. Och det ja, så vi vill inte det. Så att vi siktar första etappen till det här Rosella då. Mm.
Och där kom det in en liten båt som med svensk flagga.
Och ja, lade sig, och la sig precis jämte oss.
Ja, och det var lite lustigt för när vi började prata med dem så pratade de lite halvknackig svenska sådär. Och det visade ju sig att tjejen i besättningen var från England, om jag inte minns fel. Och jag han var från Holland. Och hade träffats upp i Norrland i Sverige.
Och så en stor arbetsgivare där.
Ja, någon av, vad det nu var, någon gruva eller någon stålindustri eller något.
Ja, hon pratade ganska bra svenska och han förstod ju, men han pratade inte jättebra. Men de hade en gemensam dröm i alla fall och det var att köpa, eller de köpte, först när de träffades där i Norrland så köpte de en båt tillsammans med några kompisar. Och så blev de lite fast i det här livet och sen så bestämde de sig för att ta sin båt ner till Grekland. Så han köpte ut sina polare och så... Mm.
Och det är respekt. De har seglat längs hela Sverige och ända ner dit. Och med en båt som är väsentligt mindre än våran. Mm. Jag kommer inte ihåg, men kanske 25 fot. Typ. Något sånt där.
En liten båt. Och utan särskilt mycket teknisk utrustning eller...
Ja, en jättedålig motor så de seglar ju nästan jämt och sådär. Och det, så de hade nog varit ute ett tag tror jag. Och de hade lite samma mål som oss. Det var Grekland då som gällde. Mm. Och sen hade de nog en plan på att så småningom sälja båten och ta sig vidare någonstans där de skulle bo ihop då.
Ja, de skulle ju inte fortsätta som oss utan de skulle ju som sagt ta sig till Grekland och spendera sommaren i Grekland och hösten och så sälja båten sen och så åka hem. Ja. Men det blev ju så att vi blev lite kompisar med dem så vi slog följe med dem faktiskt hela vägen ända tills vi kom till Grekland. Mm. Vinkade av varandra någonstans där mellan, vi seglade om dem någonstans mellan Italien och Grekland och sen så vinkade vi av varandra där.
Jag gav också dem en crash course i hur man betalar grekiska etipai, den här skatten som man ska betala för att segla i Grekland som är inte särskilt självinstruerande hur man gör det om man säger så. Så jag gav dem lite tips för de hade inte koll på att man behövde betala den där. Så att det,
grekiska skatten. Men första etappen till Rosella.
Ja.
Så låg vi där.
Vad var vi, hur länge var vi i Rosella? Var vi...
Det var nog faktiskt där två nätter. För jag tror att vi tvättade där. Mm. Vi ville inte göra det på Sicilien. Nej, just det.
Sen var det dags att ta nästa etapp då. Mm.
Från Rosella sen då så gick vi till Catanzaro.
Just det.
Det var inte alls en lika lång etapp. Den var kanske bara på 30-35 sjömil eller något sånt.
Men det var duktiga vågor.
Ja, den hade ju den utmaningen att vi skulle för att komma till Catanzaro så behöver man runda en udde. Och det är ju som en udde som liksom sticker ut ifrån den italienska kusten och den skapar väldigt mycket turbulens kring den udden. Mm. Och då var det en viss kapten som tyckte att det blåser ju mindre om man går nära land.
Ja, det kan man ju tro.
Ja, vi hade inte riktigt, där hade vi lite delade meningar faktiskt. Så att jag hade velat gå lite längre från land. För det är det som blir när man går nära land, när det är så stora vågor, det är att det blir väldigt mycket konstig sjö.
Men det var ju också så att vi tvingades ju att följa din strategi. För de hade ju lagt ut massa boja med att man inte fick gå så nära där. Och...
För där var det farligt.
Ja, precis. Så det var ju bra att de bojar för det.
Jag var så tacksam att den här bojarna låg där va?
Däremot stämde de ju inte särskilt väl med det som stod på sjökortet. Så vi fick ta ut lite extra där. Och det, sen är det ju så att på den här båten så har vi... I fören har vi ett luftintag, ett ventilationsintag kan man säga, som är en liten rostfri rund sak med ett hundsnät, tätt hundsnät kan man säga.
Vi har två sådana, vi har en i förpiken och en på toaletten.
Just det, och vi gick ju alltså Ni vet när det är stora vågor så går fören på båten upp i luften och så dyker den ner. Och den här typen av båt har ju nackdelen då att den är inte så jättehög, däcket. Och den gräver sig igenom vågorna lite grann.
För och där blev det ju alltså väldigt stora och väldigt korta vågor.
Mm. Det blev det. Så att vi dök ju ner genom vattnet med fören. Vi spolade över i princip hela båten. Inte i sittbrunnen där vi satt och stod, men över fören då. Och det hade vi ju inte riktigt förutsett, så vi hade ju inte stängt de här ventilerna.
Vi hade inte haft en tanke på att vi kunde liksom hamna i den situationen, att vi kunde få så mycket vatten över båten så att det skulle spruta in genom ventilerna. För nej, det var ju precis det som hände.
Och det visade ju sig även att våran portlight, alltså takfönstret på toaletten, läckte också då, som vi upptäckte då i samband med detta. Så när vi kom fram till Catanzaro, lätt utpumpade och stressade och fick lägga till, så var det väldigt vått i båten.
Ja. Och det var adrenalinnivån var hög i kroppen. Ja. Vi var svettiga, vi var dyngsura både utav vatten och svett. Och väldigt skakiga. Vi lyckades ju ta oss runt. Vi var så tacksamma att vi satt i våran båt som är så trygg. Mm. Denna gamla tant som är 40 år. Men ja, gud vad jag älskar henne på öppet vatten. Alltså, hon är fantastisk när det blir jobbig sjö.
Men det är ju inte bara det att det är vått. Det är ju dessutom saltvatten. Mm. Och saltvatten är ju svårare att få torkat. Och det lämnar ju massa fläckar på allting och så här. Och just i detta läget så var det ju inte så där jättekul att veta att vi imorgon är det bara upp i sadeln igen och köra vidare. För annars missar vi det där väderfönstret.
För från Crotone så skulle vi ju gå tvärs över den här hålfoten då, på den italienska stöven. Tvärs över till Marina di Luca, som den heter, den marinan som ligger på
längst ner på hälen.
Ja, på klacken där på klacken, stöven. Och det är också en etapp på 75-80 sjömil sådär.
Mm, en lång, lång dag.
Ja, det är
kan man
det.
Säga. Och där såg vi på väderprognosen, om jag inte minns fel, att det skulle blåsa en del på förmiddagen.
Mm.
Men vi skulle ta oss ur det där och det skulle bli bättre sen.
Mm, det skulle mojna, skulle jag göra.
Ja. Och där hände ju något märkligt. Vi hade ju ganska bra vind. Vi seglade
det går
en del
tidigt.
Där.
Ja. Ja.
Och så kommer det ett norskt kryssningsfartyg.
Mm.
Som jag först försöker gå för om då. Man inser att det där går lite för fort. Så vi måste gira bak. Så vi tappade lite höjd där på våran kryss.
Och då seglade vi faktiskt lite.
Ja, då seglade vi. Och gick bakom den här båten, och efter den båten, eller det skeppet då, så ändrade sig vädret och blev mycket våldsammare.
Väldigt konstigt.
Och vi behövde dessutom köra en lite tuffare kryss mot vinden då. Så att då blev det rätt tuff segling ett tag med mycket höga vågor och som sagt var i ett antal timmar höll det på så där.
Vi svängde alltså på några sekunder. Vi hade kanske 5-6 meter per sekund innan vi mötte den där fartyget. Och sen när vi svängde runt det där fartyget så hade vi ju säkert 12 meter.
Mm. Det där förvånade oss inte lika mycket längre. Men då var det fortfarande väldigt nytt för oss, det fenomenet. Men så är det lite grann i Medelhavet, har vi insett att det går väldigt fort.
Det går väldigt, svängningarna kommer väldigt fort. Men då blev vi ju lite rädda för det där, för vi visste ju inte riktigt om det kan bli 12, 13, 14 bara sådär, då kan det ju bli 22, 23, 24 också kanske. Men vi fortsatte i alla fall, vi justerade våra segel och för vi ville ju verkligen, för vi tänkte ju att den värsta passagen, det är ju den mellan Italien och Grekland.
Mm.
Men den här dagen som vi fick framför oss då, mellan som gick över den här hålfoten då, det blev nog en av de värsta dagarna som vi hade. Mm. För det var...
Den var lång och det var konstant tuff sjö.
Ja, och på slutet så möttes vi av inte mindre än 2 åskväder.
Mm.
Det blev så där, plötsligt så blev det helt stilla, jättevarmt, riktigt tryckande, och så drar det ihop sig och blir helt svart ovanför oss.
Men du är ganska grym på att se dem där i god tid ändå, för vi försökte ju liksom styra undan så gott vi kunde från det värsta.
Vi fick ändra kurs då, när jag kände det där och vi såg att men där håller det på att bildas någonting, vi måste byta kurs.
Och vi var ganska oroliga även för våra svenska vänner som vi mötte där i Rosella, för de var en bit bakom oss. Och det såg ut som att de nog hamnade värre i det här skräpvädret än vad vi själva gjorde. Vi kunde ju också köra undan med våra motor på ett annat sätt. Och hjälpa seglarna med motorn, om man säger så. Men det var svettigt, och vi hade ju, när vi var i Crotone där då, innan vi kastade loss på den här överfarten, så hade jag ju ringt och bokat en plats i det här Santa Maria di Luca. Just det, på hälen där då. Vilket många skrev i den här ankarappen vi har, eller den här hamnappen, att man inte kan boka där. Men de sa att de har en plats till oss när vi kommer fram, så det är bara att komma och ropa upp på VHF när ni närmar er.
Så vi tyckte det var jätteskönt. Det var skönt. Vi vet i alla fall att vi har en hamnplats bokad.
Det var vår trygghet. Och det sista åskvädret var ju precis innan vi kom fram till hamnen.
Det var det.
Och vi puttrar in där i hamnen, har fått ner seglerna och känner att åh, vad skönt det ska bli att komma in i hamn nu.
För det hade ju varit alltså stor och grov sjö hela dagen och ja, vi var verkligen trötta.
Och ropar upp på VHF:en, varpå ingen svarar. Det är helt tyst. Och ja, väntar en stund och ropar upp igen, och det är fortfarande helt tyst. Och väntar en stund till, börjar komma in i hamnen och se att det är massa rörelse där och att det finns både folk och båtar där.
Det var mycket båtar och rörelse där inne. Ja,
och ropar en tredje gång och börjar bli lite irriterad. Kan jag få ett svar? Var ska vi ta vägen? Vi har bokat och så här. Och då kommer det ju någon form av svar på italienska då. Som jag inte fattar ett jota av. Nej. Ja, och jag svarade ju då på engelska att än en gång att vi har bokat och vi vill veta var vi ska ta vägen. Och då kommer det ett inspelat meddelande som man håller mot VHF:en från sin telefon, tror jag, på engelska då, att var vänliga och vänta i ungefär en halvtimme, vi ska se om vi hittar någon plats. Och nu började kapten bli lite irriterad efter den här långa dagen. Och insåg ju samtidigt meningslösheten i att börja höja rösten på engelska. För han fattar inte vad jag säger ändå. Men försökte tydligt och bestämt. Då fick vi syn på honom också. Så då började jag signalera till honom och visa att vi höll upp som om jag pratade i telefon. Vi har ringt, vi har bokat en plats. Vadå vänta en halvtimme? Vi har ju en plats här. Och under tiden när vi ligger här och cirklar så kommer det ju båt efter båt med italiensk flagg och bara får komma in direkt till sin plats då. När de pratar italienska med den här marineron där på bryggan då. Så till slut så bestämmer vi oss, nu backar vi in, och så får han säga vad han säger. Och så blev han lite irriterad, men sen så fick vi ju lägga oss där ändå till slut då.
Det skulle ju bara ligga en natt, så att det är okej då.
Ja. Så, men ja, det satte igång nästan lika mycket adrenalin som den där överfarten hade gjort.
Du var bra irriterad alltså.
Ja, jo, det där, sånt där har jag svårt för när man värderar folk efter vilken flagga de har på båten.
Ja, så var det verkligen.
Ja, så det, men som sagt, en natt och dagen efter så...
Men vi måste berätta hur det var sen innan. För när vi skulle lägga oss då, då var ju klockan kanske 10 på kvällen, och vi hade varit uppe sedan 3 på morgonen eller något och haft den här hemska dagen. Då skulle vi gå och lägga oss, och vi visste att vi skulle upp klockan 3 igen dagen efter.
Och det är ju så att vi sov ju i aktern på båten, alltså längst bak i båten, och det här vatteninntaget vi hade haft dagen innan var ju i fören på båten. Så toaletten och fören på båten var ju dyngsur, det visste vi ju. Vi hade haft uppe lite grejer och försökt torka då.
Fast det gick ju inte att ha dem på däck när vi var...
Nej, men ja, vi försökte palla upp och sådär i alla fall, så att något skulle gå någorlunda och få torrt det. Men när jag då ska gå och lägga mig så känner jag att det är vått i hela sängen.
Ja, hela madrassen i aktekabinen var dyngsur. Den var fylld med vatten.
Och där kunde vi inte riktigt se var det kan ha kommit in vatten. Men vi började leta och...
Insåg att hela min garderob... Jag har mina kläder i akten i ett skåp. Eller skåp som är där, liksom ovanför och bakom våran säng. Och hela min garderob, samtliga kläder, var helt dyngsura med saltvatten.
Och då kom jag ju på att vi har ju en ankarbox, eller alltså som en låda i aktern på båten.
En lucka uppifrån.
En lucka där det kan rinna in vatten, men det finns ett hål ut i aktern så vattnet ska rinna ut igen. Och i toppen högst upp på den så har jag borrat in våra kablar från solpanelerna. Så där är ju ett hål in till ner i båten. Där uppe ska det ju inte kunna vara vatten. Men det visar ju sig att det var ju stopp i den här länshålet då, där vattnet skulle rinna ut.
Jag lagt skräp där så att det rann inte ut vattnet.
Ja, så där, den hade ju fyllts, den här lådan. Och så hade det ju varit som ett breddavlopp, det här hålet in i båten då. Och ner till Maris garderob, som vi kallar det skåpet då.
Ja.
Och ner i min del av sängen.
Mm.
Så nu hade vi varit precis överallt i båten. Ja. Och visste att imorgon är det upp igen, upp i Svaden. Nu kör vi över till Grekland och där får vi sen försöka få tort grejerna. Så vi la väl, jag kommer inte ihåg hur vi gjorde, om vi la någon handduk där. Eller
jag,
hur vi gjorde.
Undrar om inte vi sov i mitten. Vi
la oss nog någon annanstans
mitten
av båten var fortfarande torr.
Men vi fick ju konstatera att först var det, när vi hittade vad det var och förstod hur vattnet hade kommit in. Då lugnade vi ner oss, men vi sov inte mycket den natten.
Satte in en liten fjantig skruvmejsel i det där länshålet och så började spruta vatten i en halvtimme tror jag, rätt ut ur den här boxen.
Ja, tänk vad lite skräp i en läns kan göra.
Ja.
Men sen var det upp i alla fall igen med gryningen och med solen. Och så hade vi letat rätt på våran grekiska flagga.
Och så var vi lite sådär, ska vi våga gå verkligen? För det såg lite lurigt ut, vädret på prognosen.
Ja, och de sista dagarna hade ju inte varit så roliga.
Men det såg ju ännu värre ut längre fram. Och tanken vi lekte med var att följa italienska östkusten upp en bit längs med hälen på foten där då. Och gå över lite högre upp i Adriatiska havet. För där såg det inte riktigt lika illa ut. Men det har tagit rätt mycket tid.
Ja, och överfarten är lite kortare där också. Lite...
Men vi bestämde oss för att ge oss av. Vi pratade även med de andra svenskarna. De skulle också ge oss av. Så vi gick i gryningen.
Ja.
Solen gick upp precis när vi lämnade hamnen i princip.
Och när vi kom ut så såg vi att våra kompisar hade gått en halvtimme innan. Så de var precis utanför också. Så att då hade vi lite kontakt med dem och tog lite kort på varandra. Och sådär innan vi seglade in i soluppgången. Ja. Det blev några fina bilder där i alla fall som vi skickade till varandra då.
Sen hade vi ju en helt magisk dag på sjön. Över där. Det var ju så mycket bättre väder än vad de hade sagt. Det var perfekt vind att segla i. Vi seglade, tror jag, nästan hela vägen över.
Faktiskt.
Med sidovind. Snett framifrån var det nog i och för sig. Men jättebra vind, bra fart.
Det var belöningen på något sätt.
Ja. Och... siktade ju då mot två öar som ligger norr om Korfu, som är närmsta öarna.
Där hade vi egentligen velat stanna, men de ligger lite utsatt där. Så att vi, när det blåser ganska ofta norrifrån i det där sundet, passagen där mellan Italien och Kroatien, Albanien och Grekland. Så att, och då ligger de lite illa till där. Så att vi körde förbi dem och noterade att... här är paradiset. Ja. Det var så fint. Alltså. Plötsligt, ni vet, botten blev vit. Så att det blev så här korall, turkost vatten. Alltså det är 20-30 meter djupt och man tror att det är en meter.
Men vi kände ju som sagt, hade vi lagt oss där så hade risken varit att vi inte kom därifrån dagen efter igen. Så vi tuffade på några timmar till och rundade nordspetsen på Korfu. Och känslan i att få hissa den grekiska flaggan i masten i ett soligt härligt väder och känna att jädrar, vi kom hit. Vi har tagit oss från Öckerö till Grekland.
Nu börjar jag nästan gråta igen, men det var episkt faktiskt. Det var verkligen...
Ja,
Ja,
det
det var
var en
verkligen
magisk känsla
stort.
och vi letade upp en ankarvik då, något som vi hade längtat så efter, riktigt skyddade härliga ankarvikar. Och hittade en bra plats i något som heter Agios Stefanos.
Just det.
Det finns nog 100 sådana i Grekland tror
Ja, det gör det nog.
jag. Helgonet Stefanos tror jag det står för.
Ja.
Men det var en fantastisk vik vi hittade där och kastade ankar i.
Ja, och där låg lite båtar, men längst inne alltså på ankare och längst inne i viken så var det en liten by med en liten strand och lite små bryggor för mindre båtar. Så där, du tog dingen in vet jag stannade kvar för det blåste ändå lite. Vi var lite oroliga för att vi skulle dragga så att men du var
Just det.
inne en
Det
stund.
var där
Ja.
ja. Jag var inne och slängde lite skräp
Men då i alla
och
fall.
handlade lite
Ja,
där.
just det, gjorde det. Men då i alla fall då stannade vi där några nätter och då plockade vi ut alla, hängde upp mina kläder i omgångar
Ja.
på relingen. Ja, vi hängde upp det där det går att hänga och för tork och madrasserna åkte ut och vi la upp dem på däcket.
Tamparna till förseglet är väldigt bra tvättstreck när
Ja, man spänner
man
upp
ska
dem
tvätta i båten.
emot targabågen så blir det som en tvättlina. Så att och där kan man få plats med mycket kläder. Men då var vi faktiskt framme. Det var helt overkligt.
Framme men inte helt framme, men vi var i
Nej,
Grekland.
vi var i Grekland. Vi var framme vid Grekland och det var ju.
Och vi visste ju nu att nu kan man gå lite innanför, lite öar och nu är det skyddat på ett annat sätt. Och
Ja.
vi såg att vi kommer vara på Zakynthos inom några dagar.
Ja.
Och det var ju så att vi nådde ju Zakynthos. Vi
Vi
tänkte,
hann.
vi hann
Ja.
med en dags marginal.
Ja.
Vi var där dagen innan tjejerna och en av deras pojkvänner skulle
Ja.
komma och hälsa på oss. Men vi tänkte att vi ska stoppa här. Vi kom fram.
Vi hade en jättefin vecka med dem kan vi
Ja,
säga.
och sen har vi haft en härlig tid i Grekland efter det. Men nu tänkte vi ta lite semester från
Ja, faktiskt.
poddandet. Se hur det är att inte ha en podd ett tag bara. Säsong 1 närmar sig alltså sitt slut här då.
Och nu ska vi skapa oss nya upplevelser och äventyr som vi kan prata om under nästa säsong som vi förmodligen kommer att börja spela in under hösten eller kanske vintern i år då.
Så fram till dess får ni gärna tipsa vänner och bekanta om att det finns en podd de kan lyssna på så länge.
Ja.
Nämligen den här, de här 19 avsnitten. Det har varit jättekul. Antal lyssningar på den här podden har ju överträffat allt vi hade kunnat tro. Jag tror att när det här sänds så ligger vi kanske på 2 500 lyssningar eller något sånt
Ja.
där. Vi hade väl räknat med några hundra.
Vi tänkte mest för
Det är väl mamma och pappa
familj och
och
vänner kanske. Ja.
sådär.
Ja, men 100 tror jag var mål, eller liksom ett
Ja.
första mål tänkte
Det
vi.
är
100 blir
jättekul
nog bra. Ja.
att så många har velat lyssna på det här.
Ja.
Och det här är inte som sagt slutet. Vi kommer komma tillbaka med en säsong 2. Om inget jättekonstigt händer så blir det så.
Och om någon har några funderingar eller frågor eller vill fråga oss om detaljer eller någonting kring den vägen vi har tagit eller upplevelser eller något så kontakta oss antingen på Messenger eller via mail koanda@gmail.com
SYK-anda.
förlåt, sykoanda@gmail.com för vi svarar ju där så fort vi kan. Vi har ju nästan alltid internet så att vi kollar de där boxarna någon gång om dagen
Ja,
eller
och det går
sådär
att
ibland i
skriva
alla fall.
på Instagram eller
Ja, det
Facebook
går att
också.
skriva vad som helst. Så att, hör av er om ni har några frågor.
Ja, eller idéer inför säsong 2, vad ni vill höra om egentligen. Vi har lite tankar, men det tar vi till hösten, vintern. Och fram till dess så hoppas vi att ni som är i Sverige får en fin svensk sommar. Vi kommer också vara i Sverige över
Ja,
sommaren
vi kommer ju
faktiskt.
tillbaka. Vi kommer
Ja.
hem runt midsommar.
Och nu ska vi ha vår i Grekland och ta oss upp till de där två öarna, norr om Korfu bland annat.
Det ska vi göra. Där börjar vi.
Ja, ha det gott så länge nu då allihopa och ha ett gott liv.
Ja, eller som en föreläsare sa som vi lyssnar på, skapa er ett bra liv.
Det är tänkvärt och klokt. Sköt om er så länge. Ha det bra.
Hej då!
Hej då!